Vi ber. Ja, så tackar vi Herre att vi än en gång får samlas om ditt ord. Vi tackar Herre att du har lovat att vara med oss. Du som har all makt i himmel och på jord. Och så ropar vi Herre till dig i vår nöd. Herre, vi är i stor nöd. Fienden är så stark och vi är så svaga. Herre, vi håller på att gå under. Likgiltighetens, sömnens, obeslutsamhetens fiende är över oss. Herre, förbarmade du över oss. Amen. Vi skulle ju stanna inför ämnet kallad, förhärdad, nästan frälst. Så ska vi stanna vid människor som har fått Guds kallelse, som har blivit förhärdade, men somliga av dem var nästan frälsta. Jag är Herren din Gud, en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärningar på barn och efterkommande i tredje och fjärde led när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Ingen människa förtjänar ju Guds nåd, det vet vi alla. Ändå är det så lätt att vi tänker att en del förtjänar Guds nåd lite mindre än andra. Men så säger inte Guds ord. Alla är jag avsaknad av härligheten. Det är ingen skillnad. Tänk dig det. Det är ingen skillnad inför Gud. Det som vi gör som så stora skillnader. Så ska vi stanna lite grann inför människor. Och särskilt en släkt som utmärker sig för sin ogudaktighet, sin grymhet och sin omoral. Och vi ska se hur Gud många gånger kallar medlemmar ur just denna släkt på ett särskilt sätt. Det är den herodianska släkten. Det börjar med Herodes den store som får besök av de vise männen. Har du tänkt på varför han får det? Vi tänker ju att de vise männen, de gick vilse och så gick de till Jerusalem. Det är den ena sidan. Men den andra sidan är att Herodes den store skulle få ett nådeserbjudande från Gud. Han var en av de få som skulle få det sagt till sig att nu är Messias född. Han hade möjlighet att följa med till Betlehem och ge sin tillbedjan till Messias. Just Herodes den store. Vi vet, han valde en annan väg än att hylla det här barnet. Han dräper istället barnen i Betlehem. Så har vi Herodes Antipas, son till Herodes den store. Det var han som lyssnade till Johannes döparen och blev så påverkad och tagen av ordet att han i många stycken rättade sig efter vad Johannes sa. Han var nära Guds rike. Men när Johannes påpekade att han levde i äktenskapsbrott, då blev priset för högt. Och till alla sina andra illgärningar la han också det att han kastade Johannes i fängelse, läser vi. När Paulus efter sin tredje missionsresa kommer till Jerusalem blir han ju fängslad. Och för att inte judarna ska döda honom blir han förd till Caesarea, där Antonius Felix sitter på den romerska landshövdingestolen. Han var Pontius Pilatus efterföljare och andlige bror. Från början slav hos kejsar Claudius mor Antonia, men han blev frigiven av Claudius. Och så steg han fot i graderna, inte minst när hans bror Pallas blev en av kejsar Neros favoriter. Han blev utnämnd till landshövding år 53. Han skötte sitt ämbete på ett gruvligt sätt ända till hans syndes mått var fyllt, och han år 63 blev avsatt för sina grymheters skull. Han utövade sitt ämbete med alla möjliga grymheter och vällust, säger en romersk historieskrivare. En frigiven slav, en passionerad lyckojägare och nöjesökare och en synnerligen hänsynslöst grym man. Han levde ett nöjesliv som undertryckte varje tanke på rättfärdighet och mänsklig hänsyn. Tre gånger var han gift. Trots sin låga börd gifte han sig med prinsessor alla gångerna. Nu satt då Drusilla vid hans sida, dotter till Herodes Agrippa den första, barnbarn till Herodes den store. Hon var Felix tredje hustru, lidelsefull och sedeslös som de flesta prinsessor i den herodianska släkten. Rätteligen tillhörde hon alltså en annan man, men Felix begick öppet äktenskapsbrott med henne. Fick en son med henne som omkom tillsammans med sin mor vid ett fruktansvärt vulkanutbrott av Vesuvius år 79. Felix, han blev ju avlöst av Porcius Festus. Han fick fint besök av Herodes Agrippa den andra och hans syster Benike. Bägge barn till Herodes Agrippa den första. Blod klibbade vid Edomenas kungaätt. Aposteln Jakobs blod ropade till himlen mot deras far Agrippa den första. Och de här två sista ättlingarna, de satte kronan på verket med det allmänt kända blodskamsförhållande de levde i. Ja, vi har många på detta träd. Den Herodes Agrippa som jag sa som dödade Johannes Döparen, han är farbror till Herodes Agrippa den första. Och Herodes den store som dräpte barnen i Betlehem, han var farfar till Herodes Agrippa den första. Det är märkligt hur många vittnesbörd den här släkten får om Guds väg. Och vi ska läsa om ett av dem, och då läser vi Apostlagärningarna 24:24, där de heliga orden lyder så. Några dagar senare infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla som var judinna. Och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa: gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. När två år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus stanna kvar i fängelset. Det är en så beklämmande läsning när vi läser om den herodianska släkten. Vi vet ju att välsignelse kan följa en släkt, men också att fädernas missgärningar hämnar sig i tredje och fjärde led när man hatar mig. Paulus, han får möta fler av denna släkt. Drusilla var dotter till Herodes Agrippa den första, han som då lät avrätta Jakob med svärd. Hans planer på att göra detsamma med Petrus gick ju om intet. Han dog strax efter på grund av sin självförgudning i Caesarea år 44. Paulus, han har redan mött på Felix vid ett officiellt möte mellan dem. Och där stod landshövdingen och fången inför varandra. Här är ett mer intressant möte, för här står två människor inför varandra. Här står Herrens apostel och en purpurklädd syndare. Felix, han var inte okunnig. Han hade en del kunskap om den vägen, om Guds väg. Kanske just genom sin hustru, judinnan Drusilla, som var dotter till kung Herodes. Drusilla som blev bortgift av sin far med någon hednisk småkung. En kung som villigt underkasta sig judendomen för att vinna den vackra 14-åriga furstedottern. Men med hjälp av en trollkarl flydde hon och så kastade hon sig i armarna på landshövdingen Felix. Han var ju ett bättre parti som skänkte större glans över henne. Till stor förargelse för judarna så gifte hon sig då med denna hedning och så residerade hon vid hans sida i Caesarea. Då några dagar hade gått kom Felix med sin hustru Drusilla som var judinna. Och han sände bud efter Paulus och hörde honom om tron på Kristus. Och så möts de ganska privat, judinnan och den kristna aposteln. Det är ett underligt möte. Det höga härskapet ger sina order till soldaterna. Det går bud genom trånga, skumma gångar i Herodes borg. Fångvaktaren skramlar med sina nycklar. Paulus blir hämtad. Och så står de tre inför varandra. Ett nådestillfälle. var det så att Felix och Drusilla var sökare. Paulus, han kände ju väl deras historia, och så möts de, själavinnaren och syndarna. Men sökte de för de ville finna, eller var det bara nyfikenhet, eller var de beredda att betala priset? Hade de bara ett teoretiskt intresse för kristendomen? Man kan ju tänka att det finns ett sånt med tanke på alla möten Herodesläkten har haft med kristendomen. Nå, med Paulus är det i alla fall klart. Han har inget teoretiskt intresse för Felix och Drusilla. Han griper tillfället och förkunnar de huvudsanningar som de bägge behöver höra. Han tog inte hänsyn till person, det är han inte intresserad av. Han är intresserad i en sak, att själar ska bli frälsta. Jag tänker de flesta skulle ge upp Felix och Drusilla som så förhärdade syndare att de var helt hopplösa fall. Men Paulus, han visar med sitt handlade, han räknade med att det fanns frälsning också för Felix och Drusilla. Han står inför den som ska bli hans domare. Han kunde ju tänkt på sig själv, komma en ljus dag till den dag då hans sak ska avgöras. Men det är inte det Paulus tänker på. Han tänker på frälsning för Felix och Drusilla. Felix kände väl till den vägen. Och därför är det ju möjligt att Paulus hoppar över den grundläggande undervisningen om kristendomen. Och så går han direkt till en appell och botpredikan som skakar om Felix. Paulus, han talar först om rättfärdighet. Ja, det är ju något som heter att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och det är en grundlag att den som söker och vill finna Guds rättfärdighet, den måste förkasta sin egen. Allt det man har och själv bygger på, man måste ner på den fattige syndarens plats, där man blir så fattig att man låter sig frälsas av nåd. Jesus kom ju inte för att kalla rättfärdiga, men syndare, till omvändelse. Men trodde man behövde ta bort någon rättfärdighet från Felix? Ja, det kan säkert hända. Jag tänker, han var inte sämre än andra härskare vid den tiden. Men han var känd för sin orättfärdighet. Men han måste bli medveten om den själv. Och inte bara bli medveten om sin synd. Det är ju många som kan vara det, som kan erkänna sin synd. Men den ger ingen skuld. Den är inget problem, för man saknar Guds fruktan. Då betyder det att du kan höra om Guds vrede över synden, men du fruktar aldrig det minsta. Den är inget problem. Du har ingen Guds fruktan. Så var det med Felix. Paulus, han talar om rättfärdighet med en orättfärdig. Han må böja sig djupt om han ska få del i frälsningen i Jesus Kristus. Men det var nog för mycket att betala för den stolte romaren. För det är märkligt vad djupt självrättfärdigheten sitter, också hos den mest orättfärdige. Och så vittnar Paulus om avhållsamhet, om kyskhet och om renhet. Här hade ju Felix och Drusilla mycket på sitt samvete. Det är tredje gången Felix är gift. Han har begärt sin nästa hustru för att tillfredsställa sin syndiga lust. Paulus, han har kärlekens och sanningens mod att sätta fingren precis på den ömma punkten. Han talar inte om deras synde som är på torget i Jerusalem. Han talar om deras synde som han har framför ögonen, inga andra. Han var lika modig som Johannes Döparen som en gång gick till rätta med en kungs synd på den här punkten, Drusillas farbror. Att tala om återhållsamhet med så lidliga människor. Han slog verkligen inte in sina ord i silkepapper. Han vittnade att det måste ske ett brott med synden om man ska få del i frälsningen. Och det är ju här omkostnaderna blir så stora för många, allt för stora. Men man kan ju vara villig att bryta med de synder som är till obehag för mig, men de synder som jag älskar och vill ha kvar. Ja, sin unga, vackra hustru. Och så talar Paulus om den kommande domen. Den som man ju nästan inte vågar nämna idag, man kan skrämma bort människor. Man kan bli beskylld för att vara helvetespredikant. Nej, det ska ju vara mildhet. Vi ska samla med Jesus. Vi ska inte tala så människorna skingras. Det ska vara kärlek över hela linjen. Men Paulus, han var barmhärtig nog att visa den situation som var. Det står att efter döden kommer domen. Må Gud då ge oss mod så vi inte döljer förtappelsens verklighet. Guds vrede och dom över synd som inte ångras. Som inte överges, som inte blir utstruken med Kristi blod. Var det förgäves det här? När Felix, han blir förskräckt. Någonting av Guds fruktan kommer över Felix. Det var verkligen ett nådesbesök. Han fick se sitt liv i ljuset. Och han såg att han höll inte måttet. Rättfärdighet, återhållsamhet och dom. Han var vägd på en våg. Och han var befunnen för lätt. Men hur gick det? Ja, här möter vi hos Felix som så ofta hos människor det som hindrar. Det är egentligen inte deras synd hur stor den än är. Men det finns ingen ärlighet i sökandet. Nog sökte han kanske i teorin. Men inte för att finna till det priset. Kanske ville han bli frälst. Men han ville inte betala priset. Han ville ha kvar någonting av sitt gamla liv. Drusillas farbror Herodes Antipas hörde gärna Johannes döparen. Han rättade sig i många stycken efter honom. Vet du, det är så otroligt, denne Herodes Antipas. Han rättade sig efter vad Johannes döparen sa i mycket. Han slutade kanske vara oärlig, han slutade kanske svära. Men en dag så blev priset för högt. Det är inte lovligt för dig att ha din brors hustru. Han ville inte överge Herodias. Kanske slutade han svära, slutade med andra grymheter, men här var priset för högt. Så blir priset för saligheten för de flesta för högt. Det kan vara människors aktning, det kan vara vad som helst. För Esau var det bara en tallrik soppa, att få tillfredsställa sin hunger här i världen. Ja, just att tillfredsställa sin hunger, vad det nu än är. Ta emot min ursäkt. Felix, han var verkligen sökt av Gud. Så gjorde han det som så många gör. Han sköt det framför sig. En annan gång ska jag kalla dig. Och så går Paulus ut. Dörren slår igen. Och så hör vi liksom ljudet av en annan dörr som för alltid slår igen. Om Felix och Drusilla, det är frälsningens dörr. Den slog igen. För det var idag som var frälsningens dag. Idag var det som var frälsningens dag. För Felix och Drusilla. Ja, Felix, han hoppades ju på mutor och så möts de igen. Men nu frågar inte Felix efter frälsning. Nu frågar Felix efter pengar. Paulus var inte längre sanningens apostel för honom. Han var ett medel att vinna större världslig vinning. Och så länge det inte kom in några pengar fortsatte han att hålla Paulus i fängelse. 2 år gick och så efterträdde Porcius Festus Felix. Felix blir kallad till Rom. Han blir avsatt. Klagomålen och grymheterna hade blivit för många. Men eftersom han vill vara judarna till lags kvarlämnar han Paulus i fängelset. Det är Felix eftermäle i Bibeln. Mörkare och mörkare blir bilden. Och till slut ska det att Paulus blir lämnad kvar i fängelset tjäna som lite plåster över de judiska anklagelserna emot honom. Han var frälsningen nära, men han sköt upp sin frälsning. Och så blev han än mer förhärdad. Han kunde ha vunnit, men han förlorade. Och han förlorade inte bara frälsningen. Han förlorade också sin ställning. Porcius Festus. Han var en förhållandevis rättsinnig man, men han var bara landshövding 1,5 år. Men släppa lös Paulus vågade han inte. Han försöker få Paulus att resa till Jerusalem för att stå till svars där. Men Paulus vill inte. Han vet att judarna vill döda honom på vägen dit och så vädjar han till kejsaren. Då har han ju rätt till som romersk medborgare. Men Festus, han vet inte vad han ska skriva till kejsaren. Och innan han behöver författa den här skrivelsen så får han celebert besök av kung Herodes Agrippa, den andra ståthållare i Galileen, och hans syster Benike, bägge barn av Herodes Agrippa, den första. Han som halshög Jakob, men som blev hindrad att göra mer, som dog snabbt utslagen av maska när han hade tagit emot gudomlig dyrkan år 44. Och den här förutnämnda Drusilla, hon var deras yngsta syster. De hade inget gott arv, de här. När de varit där några dagar så talar Festus med dem om Paulus, för han vet inte vad han ska skriva. Och så säger kung Agrippa: jag ville gärna höra den här mannen. Och som den galante värd Festus är, så säger han ögonblickligen: imorgon ska du få lyssna på honom. Visst är det märkligt. Nu ska ännu två av denna Herodesläkt personligen få höra evangeliet. Guds långmodighet och hans kärlek, den är stor. Han ska vara med ett utvalt redskap och bära fram mitt namn, både för hedningar och kungar och för Israels barn. Så var det ju sagt om Paulus. Och så står han där med sina bojor. Men det är inte bara han som bär bojor i den stora salen denna minnesrika dag. För de som var där var alla bundna av bojor. Bundna var det ohyggliga kungaparet Agrippa och Benike. Deras släkt var ju ända från deras farfars tid besmittad med blod och synde. Det kletade vid Edomenas kungaätt. Aposteln Jakobs blod ropade till himlen mot deras far. Och de här två sista levde i blodskam. Men utåt så allt vackert. De kom i praktfulla kläder, slog sig ner i tronstolarna. Så var det inte Paulus den enda som rasslade med kedjor där. Otuktens, vällustens kedjor rasslade omkring det fina fursteparet. Och bunden var Festus i sin hedniska otro. Det var som han rasslade med sina kedjor när Paulus talade om de dödas uppståndelse. Du är vanvettig, Paulus, din stora lärdom gör dig vanvettig. Dessa otrons och vällustens kedjor, de är så typiska. De binder också idag så många människor, vi hör rasslet av dem. Otrons, njutningens bojor överallt. Lev idag, för imorgon kan du ju vara död. Vissla och var glad idag, så länge det vara. En tallrik soppa för förstfödslorätten mens vi lever. Nya sexuella partners. Dräp de ofödda barnen som hindrar oss i vår karriär. Som är till hinder att leva i den njutning som vi önskar. Och får vi till sist bara bort kristendomens inflytande, så ska det ju bli riktigt bra i våra folk. För den är ju det stora vanvettet. Paulus, han tar också detta tillfälle att på allvar förkunna evangeliet för dessa belastade människor han har framför sig. För han tror att evangeliet är just precis för sådana människor. Och så berättar han om sitt liv, om sin omvändelse. Vi kan säga att han avlägger bara ett vittnesbörd i den salen. Det kan många gånger tala mer än en predikan. Och Paulus, han har inte levt i skymundan. Han vet det är inte okända saker han talar om. Och så slutar han med att säga: tror du, kung Agrippa, på profeterna? Ja, jag vet att du tror. Men då blir kungen rädd. Det saknas lite att du övertalar mig att bli en kristen. Eller du går fort fram i ditt försök att övertala mig att bli en kristen, som det står i folkbibeln. Men vet du, fattas det bara lite, så fattas det allt. Fattas det bara lite, så fattas det allt. Det var en kedja till. Obeslutsamhetens kedja. En elastisk kedja. En annan gång. Sån var kungen. Det gick inte att få tag i honom. Agrippa och Benike, de var ett olyckligt syskonpar. Alltifrån deras farfars tid var släkten besmittad med blod. Farfars far, Herodes den store, dräpte inte bara barnen i Betlehem. Han lät också avrätta sin hustru Mariamne och hennes båda söner, Alexander och Aristobulus. Och några dagar före sin död lät han också avrätta sin son Antipater. Man kan ana skräcken i den här familjen. Och som kronan på verket nu de två sista. Och så erbjuds de frihet genom Jesu Kristi sändebud. Men det var för mycket de måste lämna. Det sitter många snälla och skötsamma människor på våra möten i bönhus och kyrkor. De kommer, de lyssnar, de sjunger med våra sånger. De kanske till och med blir gripna och känner sig dragna till omvändelse. Men det är för många kedjor som binder. Jag ska ha tid till mig själv, mina nöjen. Jag vill ju bestämma över mitt liv, kanske mitt religiösa liv. Och tänk, vad ska andra säga? Ja, de här kedjorna, de kan ju verkligen ta modet från de som vill hjälpa dem. Det är så många kedjor som binder. Jesus, han visste det bättre än någon annan. Men han satt in livet på att frälsa oss. Han gick i döden för att han höll ut till sista blodsdroppen. För oss höll han ut. Och Paulus, ja, han mötte kedja efter kedja och likväl försöker han på nytt så länge någon bara vill höra på honom. Och när kung Agrippa försöker komma undan med sitt "det fattas lite", så säger Paulus: "Jag vill önska inför Gud att inte bara du utan alla hör som hör mig idag vore som jag, med undantag av dessa bojor." Vad kunde man vänta sig av denne man? Det var som om det var Paulus som var fri och alla de andra bundna med kedjor. Och så trovärdigt, det var nog bäst att komma sig undan. Då stod kungen upp och landshövdingen och Bernike och det som satt där med dem. Och de gick bort från Guds kallelse. De gick bort från frälsningen. Den var så nära och så går de bort. Och så slutade vid underliga mötet i församlingssalen i Caesarea. Så till synes helt utan frukt. Landshövdingen dog året efter år 62. Bernike fortsatte sitt skamlösa liv till sist som älskarinna åt kejsarsonen Titus. Och Agrippa slutade sitt meningslösa liv som en älv som rinner ut i sanden. Det var om honom som Sanky en gång sjöng. Nästan en kristen, Herren är här. Lite det saknas, domen är när. Nästan ej frälser dig. Nästan bara sviker dig. Nästan bara finner dig en gång förtappad. Det är så lätt att bli förslöad. Vänja sig vid alla bojor. Bli så van vid dem att man inte märker dem. De syndens bojor som binder in till den här världen. Paulus bojor, det var bojor för Jesu namns skull. De bojorna, de följer oss inte längre än den här världen. Men de andra bojorna, det är eviga bojor. Sådana som Agrippa och Festus hade möjlighet att bli befriade från, men inte ville. Kallad, förhärdad, nästan frälst. Det är en tragisk berättelse att vara nära Guds rike och så förlora det. Vi ber. Ja, Herre, så tackar vi dig för din stora nåd. Vi har sett, Herre, här att du har inte gett upp de mest lidliga, de mest grymma människor. Du förkunnar frihetens evangelium. Men du förkunnar också domen över deras liv. Du vill rädda dem, så som du vill rädda oss. Låt så ingen, Herre, skjuta frälsningen framför sig. Idag är frälsningens dag. Amen. Så har vi kommit till slutet på det här lägret. Vi ska fortsätta vår vandring på olika platser. Vi vet inte hur långt vårt liv blir, om det blir lätt eller svårt, om det blir långt eller kort. Vi vet att vägen till himmelen är smal, den går genom djupa mörka dalar, den går upp för branta backar. Vi talade ju häromdagen om kopparormen, när Israels barn nästan var framme vid det utlovade landet, så snavade de liksom på mållinjen och föll. Du ska inte tänka att vägen blir bättre. Det blir inte bättre när man blir gammal. Nu tänkte man när man var ung att en gammal predikant, han har inte så mycket frestelse som en ungdom har. Men jag kan trösta dig som ung med det att det blir inte bättre, det blir värre. För ju närmare du kommer målet, ju mer sätter djävulen in på att du ska falla den bit som är kvar, ju större blir frestelserna. Då är det viktigt att vi har en stav i handen. Och staven, det är ju Jesus, det är evangeliet. Det är han som kan få oss att hålla oss på benen på vägen. Håll fast tag i staven. Det är ju några barn här, och då ska jag berätta en liten sak som vi kan ta som den är. Ni vet om Guds stad, den himmelska staden, den är ju så stor där Guds barn ska samlas. Den som kommer ner från himmelen ifrån Gud. Och så står det att det finns 12 portar i den här staden. Och de är så stora, var port består av en enda pärla. Men de är så jättestora. 3 portar i öster, 3 portar i söder, 3 i väster och 3 i norr. Och så var det en liten pojke som undrar, varför är det så många portar in till Guds stad? Jo, för det ska vara så många människor som kommer dit. Vi är ju inte så många när vi är samlade här. Men en gång när Guds barn ska samlas ska det vara så många. Och då måste det vara många och stora portar in till Guds stad. Men då blev han bekymrad. När det nu är så många portar och så många människor, tänk om vi inte hittar varandra när vi kommer in i Guds stad. Men så kom han på. Vi bestämmer att vi träffas vid himmelens östra port. Där samlas vi. Så hittar vi varandra. Ska vi stämma träff där vid himmelens östra port? Lycklig resa dit.
Det finns en sång som jag tycker passar väl till det vi har lyssnat till nu. Nummer 308. Vi sjunger den tillsammans.